Hej, jag heter William. Välkommen till 9R Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Caesars Palace Coup är en sakprosa om finansvärlden, private equity och företagsrekonstruktion, skriven av Max Frums och Sujet Inda. Boken följer hur uppköpet av Harrah's Entertainment, som senare blev Caesars Entertainment, utvecklades till en av de mest omtalade och konfliktfyllda affärerna i modern amerikansk finanshistoria. Med utgångspunkt i den stora belåningen efter uppköpet visar författarna hur optimistiska kalkyler, hög skuldsättning och finanskrisen tillsammans pressade bolaget mot konkurs. Det är samtidigt en berättelse om maktkamp mellan ägare, långivare och olika investerare som försökte skydda sina intressen när läget försämrades. Boken vill inte bara återge ett dramatiskt skeende utan också förklara hur leverage buyouts, distress debt och konkursförhandlingar fungerar i praktiken. Resultatet är en blandning av ekonomisk analys och reportage, riktad till läsare som vill förstå hur stora finansieringsbeslut kan få långvariga konsekvenser för företag, anställda och kreditgivare. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur ett kasinoimperium blev ett extremt belånat private equity-köp. Bokens kärna är uppköpet av Harrah's Entertainment, där Apollo Global Management och TPG Capital tog bolaget privat i en massiv leveraged buyout. Poängen är inte bara att affären var stor, utan att den byggde på antagandet att ett starkt kassaflöde skulle bära en mycket tung skuld. Författarna visar hur den typen av transaktioner fungerar, där köpare använder lånat kapital för att förstärka avkastningen. Men samtidigt gör företaget mycket känsligt för minsta nedgång. Caesars är ett tydligt exempel på hur private equity-logiken kan se rationell ut på pappret, men blir bräcklig när konjunkturen vänder. För en läsare blir det också en konkret inblick i varför kasinoverksamhet, som ofta uppfattas som stabil, ändå kan drabbas hårt när skuldbördan blir för stor. För det andra, finanskrisen blottlade svagheterna i de optimistiska prognoserna. En viktig del av boken är hur finanskrisen 2008 förändrade förutsättningarna för hela affären. När tillväxten bromsade och kreditmarknaderna försämrades visade sig att Caesars inte kunde bära de räntebetalningar och amorteringar som den nybalansräkningen krävde. Det gör boken till mer än en företagskrönika. Den blir en studie i hur prognoser kan gå fel när de bygger på allt för stark tilltro till framtida resultat. Författarna visar att risk inte bara handlar om dåliga beslut i efterhand utan om antaganden som redan från början kan vara för aggressiva. Det ger en tydlig förklaring till varför stora buyout-affärer ibland fungerar i högkonjunktur men kollapsar när marknaden stressar. Här blir Caesars en symbol för hur kombinationen av skuld, optimism och extern chock kan bli ödesdiger. För det tredje, striden mellan ägare och obligationsinnehavare om vem som skulle bära förlusten. När Caesars började falla isär blev nästa stora tema kampen mellan private equity-ägarna och de kreditgivare som hade finansierat affären. Boken beskriver hur hedgefonder och andra specialiserade investerare gick in i bolagets skuld och försökte påverka omstruktureringen. Det här är centralt eftersom boken förklarar att konkurs inte bara handlar om att ett företag går under, utan om en juridisk och finansiell förhandling där olika grupper försöker flytta förluster från sig själva till andra. För läsaren blir det en pedagogisk genomgång av hur kreditdokument, hierarkier mellan fordringsägare och omförhandlade villkor kan avgöra vem som får kontrollen över ett krisande bolag. Denna konflikt gör boken särskilt värdefull för den som vill förstå skillnaden mellan ägarnas intressen och obligationsmarknadens logik. För det fjärde, bankruttprocessen som en maktkamp i domstol, styrelserum och förhandlingsrum. Bokens senare delar visar hur Caesars rekonstruktion utvecklades till en utdragen juridisk och taktisk kamp. Det är inte en enkel berättelse om ett företag som ansöker om konkurs, utan om hur komplexa förhandlingar mellan olika fordringsägare, rådgivare och ledning formar utfallet. Författarna visar att bankruptcy law i praktiken blir ett verktyg för makt, där detaljer i kapitalstrukturen kan avgöra vem som får ett bättre läge när tillgångarna ska omfördelas. Denna dimension gör boken särskilt användbar för den som vill förstå distress debt investing, eftersom den förklarar varför investerare köper problemtyngda skulder och hur de försöker påverka en omstrukturering inifrån. Det som framträder är en värld där juridik, finans och strategi hela tiden överlappar och där beslut tas under stark tidspress. Slutligen, en varningsbok om gränsen mellan värdeskapande och värdeutvinning. Utöver den specifika Caesars-affären fungerar boken som en bredare kritik av vissa sidor av private equity-industrin. Författarna visar hur aggressiv skuldsättning, hårda förhandlingar och fokus på avkastning kan leda till att värde pressas ut ur ett företag snarare än byggs upp långsiktigt. Det innebär inte att all private equity behandlas lika, men Caesars blir ett tydligt exempel på riskerna när incitamenten lutar för mycket mot kortsiktig finansiell vinning. Boken är därför intressant även för läsare som inte arbetar i finans, eftersom den ställer frågor om ansvar, ägarstyrning och vem som faktiskt bär kostnaden när stora affärer går fel. Samtidigt är den analytiskt användbar för investerare och studenter som vill se hur teori om kapitalstruktur möter verklighetens konflikter. Sammanfattningsvis, The Caesars Palace Coup passar bäst för den som vill förstå private equity, företagsfinansiering, konkursrätt och distressed debt på nära håll. Den är särskilt relevant för investerare, ekonomistudenter, jurister, analytiker och läsare som uppskattar sakprosa där verkliga affärer förklaras genom konkreta händelser. Det som skiljer boken från många andra finansböcker är att den inte stannar vid abstrakta modeller eller generella råd. Istället visar den, steg för steg, hur en jättelik affär kan byggas upp, hur den blir sårbar och hur olika aktörer försöker rädda eller försvara sina positioner när allt pressas av skuld och kris. För den som vill lära sig hur leveraged buyouts faktiskt fungerar är boken ovanligt tydlig och praktiskt informativ. För den som främst söker en dramatisk berättelse fungerar den också eftersom den kombinerar juridiska strider, ledningskonflikter och marknadspress i en enda sammanhängande historia. Det gör den till en starkare och mer konkret läsupplevelse än många mer generella böcker om Wall Street. Om du vill stödja Max Frums, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!